بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نفوت شتى تقوينهم الأفنان الندية والشيخ زيد المدخلي وكبي آري كابيتلة البر والسل البر والتقوى كابيتلتهم جودس فروكتان وك أت يار غوت وك دبا ات أنتال رود سم شيخن tog upp här, och det var 56 råd. Vi har kommit fram till råd nummer 5. Wujub ar-rahma wa shafaqa bil walad bal wa bi jami' al-khalq al-uqala minhum wa ghayr al-uqala. Det femte rådet: plikten att vara barmhärtig och omsorgsfull mot sina barn och snarare mot alla levande saker och ting, vare sig de är uqala, de har ett intellekt eller inte, alltså människor eller djur. Så som muslim ska man ska vara barmhärtig, man ska ha rahma mot skapelsen. Och först och främst då, vi implementerar detta råd genom att behandla våra barn väl, vare sig de är pojkar eller flickor. Och det här gör vi på så sätt att vi vägleder dem på bästa sättet till det som är korrekt. Tills det att de blir vägledda till det korrekta. Och sen så hjälper vi dem i att lyda Allah Ta'ala generellt. Och specifikt hjälper vi dem i att lyda deras föräldrar, eller att vara goda mot deras föräldrar. Och sen när de blir mogna så hjälper vi dem att gifta sig i enlighet med vår kapacitet, så att de kan vara kyska och inte falla in i haram, både pojkarna och flickorna. Och på så sätt hjälper vi till att de då uppfyller det här visheten som finns. Allas vishet är att människorna gifter sig. Och vad gäller att vara barmhärtig mot resten av mänskligheten, så gör vi detta genom att kalla dem till det goda. Det goda i detta liv och det goda i nästa liv. Och först och främst att kalla dem till att känna till Allah, hans profet och hans religion. För de har ingen väg till Allah och till hans paradis, till hans ärade hem, om de inte fullbordar detta med kunskap och agerande. Alltså känna till Allah, hans profet och hans religion. Att känna till detta med kunskap och sen att de agerar. Och det här kräver att vi kallar folk, att vi lär människor det här goda. Generellt att man lär folk religionen. Och man visar också barmhärtighet mot folk genom att önska dem gott. Generellt så önskar vi folk gott. Och vi önskar också att dåligt och ont ska tas bort från dem. Man visar också denna kärlek, denna barmhärtighet mot människor, genom att respektera de äldre och vara barmhärtig mot de yngre. Var halim, att man är typ överseende mot de okunniga. Man följer folks begravningar när de har dött. Man hälsar på dem när de är sjuka. Man respekterar också deras egendom, deras ära och deras blod. Alltså man spiller inte en människas blod utan rätt. Och som du har nämnt i hadithen: Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Profeten alayhi salatu wassalam, han sa i denna hadith: de barmhärtiga människorna kommer den barmhärtigaste att förbarma sig över. Var barmhärtiga mot dem på jorden, så kommer han som är i himlen att förbarma sig över er. Och den hadith är autentisk, den finns i Abi Dawud och Tirmidhi och andra. Mycket fin hadith. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Ar-Rahimuna, alltså människorna som är barmhärtiga, kommer ar-Rahman att förbarma sig över. Irhamu men fil ard. Förbarma er över dem på jorden, så kommer den som är i himlen att förbarma sig över er. Och det är också ett av de hundratals bevisen på att Allah är i himlen. Han är över skapelsen, över de sju himlarna. Det sjätte rådet. Fil amr bil ihsan ila al-yatama wal-aramil wal-masakin. Att vara snäll och god mot de föräldralösa, änkorna, wal-masakin och de fattiga. Och det finns klara och tydliga bevis på detta. Till exempel så finns det koranverser där Allah Ta'ala säger: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. De frågar dig gällande de föräldralösa. Säg, det bästa är att ärligt förvalta deras egendom. Till slutet av versen, surat al-Baqarah 220. Allah säger också: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبَنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Och ge den nära, den som står er nära, alltså släkting. Och ge den nära hans rätt. Och den behövande och den vägfarande. Och slösa inte över all måtta. وَلَا تُبَذِّرْ تَبِذِيرًا. Och slösa inte över all måtta. Så här beordras människan att ge släktingarna deras rätt, de fattiga och de resande, och att inte slösa. Surat al-Isra 26. Allah säger också i en mycket viktig aya i surat al-Nisa som omfattar många rättigheter: Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Dyrka Allah och sätt ingenting vid hans sida. Wa bil walidaini ihsana. Och visa godhet mot era föräldrar. وَبِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ. Och mot ذِلْ قُرْبَى, de som står i nära släktingar. وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ. Och de föräldralösa och de fattiga. وَالْجَارِ ذِلْ قُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. Och mot grannen som står i nära och grannen som är främling. وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ. Och vännen vid er sida. وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Och den resande och det som era händer äger, eller det som era höger hand äger, alltså era slavar. Här beordrar Allah människan att visa godhet. Först och främst tawhid. Att endast dyrka Allah och inte sätta någonting på hans sida. Och sen godhet mot föräldrarna. Och som vi sa, det här är någonting väldigt stort. Att alla nämner tawhid och sen direkt föräldrarnas rätt. وَبِذِلْ قُرْبَى. Och sen släktingarna. De som står er nära. Och de faderlösa. Taib, vi har sagt tidigare definitionen av en faderlös. Ett föräldralös barn. Och det är, någon som kommer ihåg? Någon som inte är könsmogen och har förlorat sin pappa. Nej, vi sa inte riktigt så. Alltså, enligt den där skulle det kunna vara någon 13-åring. Nej, det var lite yngre än så. Alla här, men ni är lite rostiga på det här, tror jag. 6 år nämner de lärde. Den som förlorar sin pappa vid 6 års ålder eller innan räknas som faderlös. Och om han förlorar sin mor så brukar man inte kalla honom för faderlös, alltså föräldralös. Och efter 6 år kallas han inte heller för yatim. Utan det är de som förlorar barnen, sina föräldrar eller sin fader vid denna tidiga ålder. 0-6 år. Wallahu alam. Så det är de som är föräldralösa. Eller faderlösa kanske är mer korrekt att säga. Och sen så nämner Allah wal masakin. De behövande, de fattiga. Och om ordet miskin nämns så här, så omfattar det samma, det betyder samma sak som fakir. Alltså fattig, behövande. Men om miskin och fakir nämns tillsammans, vilken är mest fattig? Miskin eller fakir? Fakir. Fakir är mer fattig än miskin. Men om miskin här nämns för sig själv, så omfattar det också al-fakir. Det är, alltså, har samma betydelse, det är en synonym. Men om dessa synonymer nämns tillsammans, så är den ena starkare än den andra. Wal-jari dhil-qurba wal-jari al-junub. Och sen grannen som står en nära. Och grannen som är främling. Det finns två sorters grannar. Den som står en nära och den som är främmande. Alltså den som kanske är lite längre bort. Och så vidare. Wa sahibi bil jamb. Och mot vännen vid er sida. Det har nämnts i tafsir, vad jag vet, i den här ayah. Att sahibi bil jamb kan betyda ens
resande.
No, ens resesällskap. Ens resesällskap ska man behandla väl också. En annan tafsir är ens fru. No, ens fru. Barakallahu fik. Att man ska, för hon är sahibi bil jamb, betyder ordagrant den som står en nära, den som är vid en sida. Vilket personen som är i resesällskap är. Och även ens fru är alltid personen nära. Taib. Wabni sabil. Och den resande som är i behov av hjälp. Ska man också ge sina rättigheter. Det kan vara ekonomiskt, det kan vara bjuda på mat. Och även den här rätten att han har rätt att övernätta 3 nätter. Wama malakat aymanukum. Och sen era slavar. Slavarna ska man också behandla väl och inte förtrycka. Taib. Surat An-Nisa, vers 36. Det här var några verser som bevisar att man ska behandla föräldralösa, änkor och fattiga personer bra. Och även andra människor. Hadither. Profeten alayhi salatu wassalam har sagt As-sa'i al-armala wal-miskin kal mujahid fi sabilillah. Den som strävar i att hjälpa änkor och de fattiga är som en krigare för Allahs skull. Den som kämpar i att hjälpa änkor, alltså de kvinnor som har förlorat sina män och inte har någon som hjälper dem, wal maskin, och de behövande och fattiga, är som en mujahid, en som strider för Allahs skull. Och den hadith och muslim. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa också gällande de föräldralösa. Han sa ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Jag kommer att vara tillsammans i paradiset med den som tar hand om föräldralösa barn så här. Och så pekade han med sitt långfinger och sitt pekfinger. Alltså han satte ihop dem. Vi kommer vara så här i paradiset. Jag och den som tar hand om föräldralösa barn. Eller ett föräldralöst barn. Och den hadith finns också i Bukhari. Och kafil yatim betyder inte att du måste ta hem det här föräldralösa barnet. Det kan också vara att du är som en slags fadder, att du skickar pengar varje månad och tar hand om ett barn i Afrika till exempel. Ett muslimskt barn kan skicka, vissa skickar $50, vissa skickar mindre, och det räcker för att ta hand om ett barn. Taib. De svaga och fattiga har också en väldigt hög status i islam. Det har berättats från en hadith från Musab ibn Sa'd ibn Abi Waqas. Han sa att Sa'd, som var från Sahaba, såg sig själv ha en dygd över dem som var under honom. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Är det inte så att ni får seger och försörjning på grund av era svaga? Alltså, vad är det som ger muslimerna seger? Och vad är det som ger muslimerna pengar och rikedomar? Det är på grund av de fattiga som är med i armén och så vidare. Så de fattiga har en väldigt hög status i islam. Och den är berättad av Bukhari. Det sjunde rådet: att ta hand eller att vara vänlig mot sina grannar. Al-qiyam bi haqqil jar, att ge grannarna deras rättigheter. Sheikhen säger: hur många klara och tydliga texter har inte nämnts gällande detta, att ära sina grannar och att vara snäll mot dem och att inte tillfoga dem någon ondska. Allah säger i Koranen, och så nämner han versen som vi läste tidigare: "Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junub." Allah beordrar här människan att vara snäll och behandla grannarna väl, grannarna som är nära och grannarna som bor längre bort eller som är främlingar. Och det också berättas i Sahih Bukhari och Sahih Muslim från Ibn Umar och Aisha radiyallahu anhuma att profeten alaihi salatu salam sa: "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithuhu." Profeten alaihi salatu salam sa här att Jibril kom och beordrade mig med grannens rättigheter så ofta och så mycket att jag trodde att han skulle bli en arvtagare. Alltså, jag trodde att han skulle bli en som har rätt att ärva från mig eller från hans grannar. Att han kom så ofta med så många beordringar att grannen då skulle stå så nära människan att han skulle få ärva. Men han ärver ju inte. Men att Jibril kom så ofta och beordrade honom att med grannen att behandla honom väl, att han till och med trodde att han skulle få ärva. Och den hadith finns i Sahih Muslim. Det också nämns i Sahih Muslim att profeten alaihissalam han sa: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Låt den som tror på Allah och den yttersta dagen behandla sin granne väl. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu." Och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen behandla sin gäst väl. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut aw liyaskut." Låt den som tror på Allah och den yttersta dagen tala väl eller vara tyst. Låt den som tror på Allah och den yttersta dagen endast tala väl eller vara tyst. Och den finns i Sahih Muslim. En liknande hadith som finns i Bukhari och i Muslim, så sägs det att man beordrar sig i den här hadithen att inte skada sin granne. Att inte göra någonting ont mot sin granne. Han sa här: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Låt den som tror på Allah och den yttersta dagen inte skada sin granne eller göra någonting dåligt mot sin granne. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu." Och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen ära sin gäst, ta väl hand om sin gäst. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyaskut." Och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen tala gott eller vara tyst. Taib. Så man ska vara snäll mot sin granne. Och man ska absolut inte behandla sin granne dåligt, att skada sin granne, göra någonting dåligt mot sin granne. Och profeten Ali-Salam har nämnt en hadith som finns berättad i Bukhari från Abu Huraira radiyallahu anhu, att profeten sa Ali-Salam: "Wallahi la yu'min." Wallahi, han är inte en troende. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Vid Allah, denna person är inte troende. Vid Allah, denna person är inte troende. Vid Allah, denna person är inte troende. Och då så sa sahaba: "Vem, ja Rasulullah, är det som inte är troende?" Han sa: "Den som inte kan skydda sin granne från sin ondska." Alltså den som låter grannen få, han behandlar inte sin granne väl. Den här personen är inte troende. Alltså han har inte riktig iman. Och den här hadith finns då i Bukhari. Det har också nämnts gällande vem som har mest rätt av grannarna att få gåvor och liknande. Umm al-mu'minin Aisha radiyallahu anha, hon sa: "Ja Rasulullah, jag har två grannar. Vem har mest rätt att få mina gåvor?" Och då så sa profeten alaihissalam: "Ila aqrabihima minka baben." Den vars dörr är närmast. Den grannen vars dörr är närmast dig. Den har mest rätt att få den här gåvan. Och den finns i Bukhari och andra. Det har nämnts i en svag hadith. Sheikhen nämner här en svag hadith. Att det finns tre sorters grannar. Och att dessa grannar har olika rättigheter. Den första är en icke-muslim som inte är släkt. Han har en rätt. Rätten som granne. Den andra sorten är en person som är granne och släkting, men inte muslim. Han har två rättigheter. Rättigheten av att vara granne och att han är släkting. Och den sista är grannen som är släkting och muslim. Han har tre rättigheter och de högsta av rättigheter. Rättigheten som granne, som släkt och som muslimsk broder. Sheikhen säger att hadithen är daif jidden, väldigt svag. Men att dess betydelse är ma'qul, är förståelig. Alltså den är någonting som är acceptabel. Och ulema brukar nämna den här kategoriseringen av grannar som någonting som stämmer. Så det är någonting som är välkänt hos människor, att grannarna är på detta sätt. Antingen han är muslim eller inte muslim. Han är släkt eller inte släkt. Eller hur? Och ju närmare han är, ju mer rättigheter har han. Det är även logiskt. Så säger sheikhen, så muslimska broder, vet att om du behandlar din granne med 8 stycken egenskaper, så har du gett din granne hans rättigheter. Du har gjort dina skyldigheter jämt emot denna granne. Den första av dessa egenskaper, ikramuhu, att ära honom eller vara generös mot honom. وَذَلِكَ بِتَعْلِيمِهِ وَأَمْرُهُ وَأَمْرَ دِينِهِ. Och detta är genom att lära honom religionen, om han är okunnig. Eller att du tar lärdom från honom om du är okunnig. Eller att du beordrar honom med det goda och förbjuder honom från det onda. Och kallar honom till vägen av det goda. Och att du också accepterar allt detta från honom om det är befogat, om det är rätt. Så det första rättigheten är att lära sin granne religionen. Eller att lära sig från honom om du själv är okunnig. Eller vad det nu må vara. Det kan vara någon enstaka fråga. Så det här kommer först och det är viktigast. Eller hur? För om du lär din granne tawhid och han till exempel gör kyrk, så har du kanske räddat honom från elden till paradiset. Så det här är något som är viktigast. Viktigare än att ge honom mat om han är hungrig. Eller hur? Den andra rättigheten, ikramuhu bil hadiyya al maliyya, att ära honom eller att vara generös mot honom genom att skänka gåvor. För dessa gåvor tar bort allt slags hat och agg som finns i människors hjärtan och ersätter det med kärlek. Och det gör också att personen, man påbörjar någonting gott, alltså en god relation genom att skänka gåvor, eller hur? Som du har nämnt i en hadith, tahadaw. Ge gåvor så kommer ni att tycka om varandra. Så gåvor är någonting som orsakar kärlek mellan muslimer. Så det är bra att man ger sin granne gåvor. Den tredje egenskapen, as-surur inda sururihi ash-shar'i wal muwasah lahu inda diqihi wa kurbatihi wa huznihi. Att man gläds åt det som han gläds åt. Så länge det är inom islams gränser. Alltså om grannen blir glad åt någonting haram, så ska man inte glädjas åt det. Utan om han gläds åt någonting annat, så gläds man också åt det. Och om han lider, han har någon sorg eller någonting, så känner man också med honom i detta. Den fjärde rättigheten, hifd ardihi wa malihi wa damihi fi hal hudurihi wa ghibatihi ihtisaban li wajhi Allahi ta'ala. Att man bevarar, man tar hand om hans ära, hans egendom och hans blod. Alltså, de här rättigheterna har ofta nämnts i många andra hadifer. Att man ska bevara en människas heder. På vilket sätt? Genom att inte baktala. Genom att inte kränka hans heder. Genom att baktala, förtala, smutskasta och så vidare. Hur tar man hand om en persons egendom? Alltså man skäller den inte. Om man lånar den så lämnar man tillbaka och så vidare. För en muslims pengar är haram. Samma sak det här med blod, hans liv. Man spiller inte en muslims blod utan rätt. Vare sig han är hemma eller resande, så bevarar man dessa saker så gott man kan. Den femte rättigheten, kaf kullu asbab al-adha anhu wa an jami' usratihi wa ma'arifihi. Att man inte tillfogar dem någon som helst ondska, någonting dåligt. Man tillfogar inte sina grannar någonting dåligt. Inte heller alltså personen, hans familj, inte ens hans gäster. Och allt detta gör man för Allahs skull då. Så man hindrar sin ondska från andra. Så man ger ett utspel för sin ondska. Man hindrar dem från allting dåligt. Den sjätte egenskapen, att om du gör någonting dåligt mot din granne eller mot hans familj eller någon i din familj gör det, så ska du skynda dig att be om förlåtelse. Du ska skynda dig i att be om förlåtelse och ursäkta dig, så att han blir nöjd och den här tillförliten kommer tillbaka som fanns mellan er. Den sjätte eller sjunde rättigheten, om din granne gör någonting dåligt mot dig, då ska du vara tålmodig så gott du kan. Och Allah kommer att göra en väg ut för dig. Och den sista rättigheten, du ska inte hindra honom att till exempel sätta en spik i din vägg eller på ditt plank eller någonting. Eller liknande om det finns ett behov. Nu vet du, grannen kanske behöver hänga upp en tvättlina. Då kanske han behöver spika fast den på ditt plank. Då ska du inte hindra honom på detta. Om du inte tar skada av det. Det är en annan sak. Om du tar skada av den här saken, att han vill bygga någonting som gör att han ser in i ditt hus eller något sånt där, då kan du självklart säga nej. Eller väggen spricker eller något sånt där. Vissa väggar tål inte spikar. Då kan du säga nej. Men generellt, om din granne behöver göra någonting, så säger du inte nej. Alltså om han sätter in en spik eller liknande, vad det nu kan vara för någonting. Taip. Det här var lite gällande rättigheter för grannarna. En fråga. Vem räknas som granne? Enligt sharian. Ja. Är det dörren mitt emot, dörren under, huset mitt emot? Ja. Hela kvarteret. Han rektor, han den första.
Det går tillbaka till landets sed.
Mashallah. Det går tillbaka till landets sed. Det går tillbaka till landets sed. Vad som räknas som granne i Sverige är det som vi håller oss till. Men sen självklart, ju närmare, ju mer rättigheter. Vad räknas som granne i Sverige? Alla, alla. Utan tvekan de som bor i porten, eller hur? Men sen vet jag inte om det går så mycket längre än så. Alltså.
Eller gården.
Gård. Man brukar säga att om de som bor på gården att de är som grannar. Det brukar man faktiskt säga. Men kanske där går gränsen. Alla. Men sen just det här också, det är kanske värt att nämna det här fenomenet att man bor över varandra. Det fanns ju liksom inte på fretens tid, det här med höghus. Det finns ju affär som generellt tyder på att det var ogillat att bygga högt. Okay? Det var inte någonting som Selef tyckte om, att bygga högt. Utan det var envåningshus eller så var det tvåvåningshus där personen bodde med sin familj. Så det här att liksom 50 eller 100 familjer bor i ett höghus och man känner det till de som bor där, det är tyvärr väldigt tråkigt. Taib. Det åttonde rådet, vi går vidare. Befi'l al-khayr umuman wa kaff 'an ash-sharr kadhalik. Att generellt sträva i att göra gott och att avhålla sig från att göra dåliga saker. Detta namn. För att sharia har endast kommit för att beordra med gott och klargjort vägen och tillvägagångssättet till denna goda gärning eller dessa goda gärningar och klargjort belöningen för dessa goda gärningar. Hänger ni med? Mycket fin beskrivning. Sharian. Hela sharian handlar om att göra bra saker. Hur man ska göra dem och belöningen för att göra dem. Och sharian handlar också om förbud i att göra dåliga saker. Förbudet av att göra dåliga saker. Vad det än må vara. Vilka dessa dåliga saker är. Och synden i att göra dessa dåliga saker. Det är en beskrivning av vad sharian har kommit med. Som Allah säger. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Den som gör vikten av en myras vikt av en god gärning kommer att se den. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Och den som gör så lite som en myras vikt av ont kommer att se det på domedagen. Vi beordrade med att göra gott och att inte göra ont. Surat al-Zalzala. Alla säger också وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Gör det goda. Gör vad som är gott. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kanske det kommer att gå er väl i händer. Ni kommer att bli framgångsrika. Få framgång i nästa liv. Surat al-Hajj 77. Alla säger också مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Att om en människa gör gott så är det för hans egen vinst. Han gör det för sig själv. Och om han gör någonting dåligt så gör han det mot sig själv. Det är bara han som tar skada. Och det är en viktig punkt som många människor inte förstår. De tror att alla är i behov av våran dyrkan. Om alla människor skulle bli fromma och lyda alla så skulle det inte öka alla i hans makt. Och om alla människor skulle vända sig bort från alla så skulle det inte minska från Allahs makt det minsta. Allah är inte i behov av människan. Han är el-ghani. Den rike. Den som inte är i behov av någon. Den självständige. Den det är vi som är i behov av Allah. Så dessa beordringar som finns. Det är också många som undrar varför det är haram, varför det är halal och så vidare. Allt som är haram är skadligt för människan. Allah säger inte haram för att testa oss eller för att straffa oss, utan alkohol är skadligt, svinkött är skadligt och så vidare. Och det som vi är beordrade med, det är för människans eget bästa. Så genom att göra goda gärningar gynnar vi oss själva. Och genom att synda skadar vi oss själva. Surat al-Jathiyah, vers 15. Allah säger också وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Gör det goda och det rätta. Alla tycker om dem som är al-Muhsinin, de som gör det goda och det rätta. Surat al-Baqara 195. Allah säger också وَأَقْسِتُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ. Var rättvisa. Alla tycker om de som är rättvisa. Yahamukallah. Och vad gäller att inte skada människor. Det här var verser, alltså generella verser, det finns ju hur många som helst i att göra gott. Vad gäller att inte göra ont, så finns det också väldigt många texter i Koranen och i Sunna. Bland dem är uttalandet där Allah säger وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. Sätt därför inget vid Allahs sida, eller sätt därför ingen gudom vid Allahs sida, annars kommer du att kastas föraktligt och utstött i helvetet. Allah säger också وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Närma er inte zina, alltså otukt. Sådant är fahisha, skamlöst, och en ond väg, alltså som leder till helvetet. Och tag inte en annans liv som Allah har förbjudit annat än i rätt färdigt syfte. Surat al-Isra, vers 32. Och så nämner Allah också många andra synder fram till vers 37. Och så säger han på slutet kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruhan. Att alla dessa saker är synder och förhatliga hos Allah. Surat al-Isra 32-37. Och det finns många verser som förbjuder att man gör synder. Och i sunna finns det också många hadither som beordrar människan med gott och förbjuder människan från ont. Och bland dessa många hadither är profetens uttalande alayhi salatu wassalam inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay. Sannoliken så har Allah förpliktigat att man gör allting på bästa sätt. Om ni dödar, så döda på bästa sätt. Om ni slaktar, så slakta på bästa sätt. Slipa er en kniv och straffa inte djuret. Berättade av muslim. Och den hadithen är väldigt viktig. Det är en av de haditherna som finns med i 40 hadith Nawawi. Och där så säger han att Allah, profeten alayhi salatu wasallam, säger att Allah har skrivit, alltså han har beordrat att man ska göra allting på bästa sätt. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allt ska utföras på bästa sätt. Dyrkan, hur du behandlar människor, hur du är på arbetet, allt, hur du är mot dina barn, din fru. Eller ihsan, man ska utföra allt på bästa sätt. Väldigt viktig princip i islam. Så gott man kan. Och så nämns det exempel här. Till och med om du krigar, så ska du döda på bästa sätt. Det är förbjudet i islam med liksom vad heter det, muthla. Att stympa människor och tortera människor och sånt där onödigt. Förutom om personen har gjort det med en annan. Alltså det blir hans straff. Att han dödas på samma sätt som han dödade. Taib. Som till exempel det var en jude som krossade en kvinnas huvud, tror jag, mellan två stenar. Så profeten sallallahu alaihi wasallam beordrade att personen skulle dödas på samma sätt. Taib. I alla fall generellt så gör man allting på bästa sätt. Även om du slaktar, så ska du slakta på bästa sätt. Man får inte tortera djuret. Djurplågeri är förbjudet. Kniven måste vara sylvass. Och i det här finns det ett bevis på den falskhet som kuffar anklagar muslimerna för. De säger att halal slakt är djurplågeri. Och Sverige är enda landet i hela Europa som förbjuder halalslakt. Alltså att man slaktar utan att bedöva djuret. Och de säger att det är djurplågeri. Djuret lider. Och stress och massa saker stod i tidningen. Men det här, Allah alam, finns det ingen fakta för. Och det finns till och med forskare i Tyskland har jag hört. Som har forskat i det här och liksom kollat ett djur som bedövas och ett djur som inte bedövas. De sätter sådana här sensorer på djuret för att kolla om det lider eller inte. Och de fann att djuret som slaktas halal inte lider. Alltså det lider inte mer än djuret som slaktas på ett vanligt sätt. Eller som på deras sätt då. Så det här är grundlösa påståenden. Att det skulle vara djurplågeri att slakta. Och tänk er själv att få en bult i skallen. Låter det som något trevligt? Ja? Är det en bedömning? Att få en sån här stor järnpinne in i skallen? Ja, eller slå... Ja, det är som att få ett stort slag i skallen. Det låter inte så humant för mig heller. Men att lägga ner djuret på marken. Det får inte se andra djur. Du har en sylvass kniv. Och jag vet inte om ni har skärt det någon gång. Men en sylvass kniv, man känner ingenting. Eller hur? Du bara märker efter ett tag att det börjar rinna blod. Så djuret dör sakta och säkert. Så halalslakt är inte djurplågeri, utan vi förbjuder deras bedövning för att det är djurplågeri. Det är så det ligger till. Och det finns många hadither som tyder på att det är förbjudet i islam att tortera djur och straffa djur. En kvinna gick in i elden på grund av en katt. Hon hade en katt hemma som hon låste in. Hon lät den svälta till döds. Hon lät den inte gå ut och leta efter mat. Hon gav den inte heller mat. Och profeten Al-Isabtasalam nämnde att den här kvinnan går till elden på grund av en katt. En annan prostituerad kvinna från Bani Israel går till paradiset på grund av en hund. Ni känner till hadithen? Ja? Hon gick i något ökenliknande område. Hon var väldigt, väldigt törstig. Höll på att dö av törst. Och kom till en brunn och gick ner och drack vatten. Och när hon kom upp så stod det en hund där. Och flåsade. Och typ slickade på leran i törst. Så hon sa till sig själv att den här hunden är lika törstig som jag var. Så hon hade barmhärtighet och gick ner och fyllde sin sko eller sin läderstrumpa och gav hunden vatten att dricka och Allah förlät henne. Så det finns många exempel på det här. Att islam förbjuder djurplågeri. Och man ska vara snäll mot djuren. Tayyib. Sen nämner sheikhen en till hadith. Och det blir nog sista hadithen vi tar för idag. Det är också en hadith som nämns i Arba'in al-Nawawi, 40 hadither. En hadith som berättas i Sahih Muslim. Från profeten sallallahu alaihi wasallam. Där han sa: "Man naffasa an mu'minin kurbatun min kurabi dunya, naffasa Allahu anhu kurbatun min kurabi yawm al-qiyama." Att den som avlägsnar en svårighet, och kurb är någonting, alltså någonting väldigt svårt, en motgång som en katastrof nästan, för en troende, den som avlägsnar en kurb för en troende i detta liv, kommer Allah att avlägsna domedagens svårigheter för. Kommer Allah att avlägsna domedagens svårigheter för. Taib. Det är den första punkten. Att om du hjälper en muslim, din troende, din broder, och med att ta bort någonting dåligt, någon katastrof, någon sorg, någon motgång, kommer Allah att hjälpa dig och ta bort domedagens svårigheter. Och sen säger profeten alaihissalatu wassalam: "Waman yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah." Och den som hjälper, den som underlättar för en skuldsatt person, kommer Allah att underlätta för i detta liv och i nästa liv. Den som underlättar för en skuldsatt person kommer Allah att underlätta för i detta liv och i nästa liv. Hur kan man underlätta för en skuldsatt person? Amin. Alltså om man är skyldig dig pengar.
Ja.
Hur menar du med att överse?
Typ att jag vet att han kanske kan inte kan betala den typen, så jag förlåter
Ja, men det var inte så. Det finns två saker. Om en person är skyldig dig pengar kan du antingen förlåta synden. Och det var det du sa. Men om du skjuter upp den så har du inte förlåtit den. Det är två olika saker. Du förlåter synden, säger Khalas, du behöver inte betala. Du vet att personen är skuldsatt upp till öronen. Han har barn, en fru, han är fattig och han har inget jobb. Så jag förlåter dig för alla skuld. Du behöver inte ge mig någonting alls. Eller så kan du försena. Du skjuter upp den bestämda tidpunkten. Han skulle ge dig pengar i slutet på februari. Han säger jag har inte just nu. Kan du vänta till september? Du säger okej, okay, det är lugnt. Båda de här faller in. Men vilken är bäst? Att förlåta synden helt och hållet. Taib. Som den här mannen från Bani Israel. Mycket fin hadith om en man som var affärsman. Han hade barn och han brukade låna ut pengar. Eller låta folk ta på krita och så vidare. Och han skickade sina söner för att samla in de här skulderna. Och han sa till sina söner. Om personen har det svårt så förlåt honom. Kanske Allah kommer att förlåta oss. Ja? Om han har det svårt så förlåt honom. Alltså säg att han inte behöver betala. Kanske Allah kommer att förlåta oss. Och Allah sa, bima'na al-hadith, att jag är mer förlåtande än honom. Jag förlåter honom. Så det är en orsak till att få Allahs förlåtelse. Men här nämner Allah att Allah kommer att underlätta för honom i dunya och i akhira. Inte bara akhira utan även i dunya kommer Allah att underlätta för personen. Så det är mycket bra och fin egenskap att överse skulder. Eller om du vet att en person är skuldsatt, inte till dig, till någon annan, då kan du också hjälpa honom att betala skulden. Det faller också in under denna hadith. Han har en skuld till någon, 5000 kronor. Du säger ta dem här, betala skulden. Då har du också hjälpt honom på detta sätt. Tayyib. Sen så sa profeten alaihissalam: وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Och den som döljer en muslims brister kommer Allah att skydda i detta liv och i nästa liv. Alltså den som inte avslöjar en muslims brister kommer Allah kommer dölja den här personens brister i dunya och i akhira. Och som ni märker så är det mycket så som du behandlar blir du också behandlad. Eller hur? Så som du behandlar blir du också behandlad. Fast mycket mer. Eller hur? Att du hjälper en muslim som har det svårt och sen så får du hjälp på domedagen. Ja? Det går inte att jämföra. Eller hur? Det är mycket större belöning. Men ändå att du har hjälp, du får hjälp. Du döljer din broders brister. Allah kommer dölja dina brister. Här finns det också två kategorier kan man säga. Det finns de människor som du vet är fromma. De är bra muslimer. Om du ser att han gör en synd. Han faller kort, han har en brist. Så ge honom råd. Men nämn inte den här synden för någon annan. Okej? Dölj hans synder och hans brister. Prata inte om det till människor. Då kommer Allah att belöna dig med detta. Han kommer dölja dina brister i detta liv och i nästa liv. Men om personen är en stor syndare som syndar öppet och han bryr sig inte och det finns nytta i att berätta dessa synder så är det helt okej. Okej? Ibland kan man till exempel anmäla honom om man bor i ett muslims land till de högre auktoriteterna så att han får straff för det han har gjort så att han slutar med dessa gärningar. För om du inte pratar om hans brister så kanske han bara kommer fortsätta. Men om du kan sätta stopp på dessa synder på något sätt genom att prata om dem så ska du göra det. Okej? Men generellt, om din muslimska broder syndar, du ser honom göra någonting, så dölj denna synd. Ge honom råd. Men om personen är en öppen stor syndare och det finns en nytta i att berätta denna synd för någon så kan du göra det. Taib. Och då kommer alla att dölja dina synder i detta liv och i nästa liv. Och det här är någonting som man är i behov av. Vissa syndare kommer på domedagen att stå för alla människor. Och Allah kommer nämna att han gjorde si och så. Han kommer skämmas för sina synder på domedagen. Så vem skulle inte vilja att en synder döljs på den dagen? Och sen så sa profeten alaihi salatu wassalam: Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Att Allah hjälper hans slav så länge hans slav är i tjänsten av sin broder. Eller Allah hjälper den troende muslimen, hans slav, så länge han hjälper sin broder. Så länge han strävar i att hjälpa sin broder. Så om man vill ha Allahs hjälp, så hjälp dina bröder. Och det är någonting viktigt. Din bror säger: jag vill gå och handla, kan du hjälpa mig? Jag vill ha skjuts, kan du hjälpa mig? Och så vidare. Hjälp dina bröder, även om man inte ber om det. Att hjälpa folk är en mycket fin egenskap. Och att inte vara egoistisk och bara tänka på sig själv. Utan att ständigt ställa upp och hjälpa folk gör att människan får en väldigt hög status. Eller hur? Man blir omtyckt bland människor. Och man får hjälp av Allah Ta'ala. Viktigast av allt. Och sen så sa profeten Ali Sallallahu Alaihi Wasallam: وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Att om en person ger sig ut för att söka kunskap, han går en väg där han ska söka kunskap, så kommer Allah att underlätta hans väg till paradiset. Och här, och denna hadith har vi gått igenom tidigare, att den som ger sig ut på en väg för att söka kunskap kommer Allah att underlätta vägen till paradiset för. Är det någon som minns på vilket sätt? Vi sa att det finns två sätt. Alltså, hur underlättas vägen till paradiset för honom? Det var länge sedan vi sa. Är det någon som minns det? Så förtjänar han en stor belöning. Här så sa profeten alaihi wasallam att Allah kommer underlätta vägen till paradiset för den som ger sig ut för att söka kunskap. Ja. Hur underlättas vägen till paradiset? Två saker sa vi. Du är nära, okej. Och ja.
Om man har kunskap då kommer man veta vad som är haram och vad som är halal. Och det är lättare för honom att göra det som är tillåtet sen håller sig borta från det som åter.
Det är samma som han sa. Det är en av grejerna och den andra.
Det är för mig att det blir kärt till det, alltså att göra goda gärningar.
Ja, det, du är inne på samma spår. Khair, Mashal, ni är nära. Ibn Rajab al-Hanbali och andra säger att kunskapen i sig själv är en väg till paradiset. Okej? Okay? Det är en dyrkan att söka kunskap. Det är en väg, det i sig själv är en väg till paradiset. Och den andra punkten är att kunskapen lär dig, alltså du lär dig genom kunskapen vad som är halal och haram och hur du ska dyrka Allah. Du lär dig om sunna böner, hur du ska utföra bönerna. Du lär dig att fasta vissa dagar. Och sen gör du dessa gärningar. För, alltså det är meningen med kunskap att du praktiserar den. Eller hur? Inte bara studera och inte praktisera. Du praktiserar kunskapen. Och att göra goda gärningar i sig själv är en väg till paradiset. Hänger ni med? Hur gör du goda gärningar? Genom att få kunskap. Så att söka denna kunskap är en väg till paradiset. Och han sa här i hadithen: den som ger sig ut på en väg för att söka kunskap. Betyder det bokstavligt att du måste gå ut för att söka kunskap? Eller att du måste åka utomlands för att söka kunskap? Eller kan det förstås på ett annat sätt? Ja. Nej, att vara hemma och läsa böcker är också att vara på en väg där man söker kunskap. Men självklart det bästa är att åka och träffa de lärda. Men att köpa böcker och sitta hemma och läsa, att lyssna på föreläsningar och så vidare är också att vara på vägen där man söker kunskap. Men självklart bäst av allt är att göra båda. Söka kunskap hemma och att åka och söka kunskap med de stora lärda. Och det fanns folk från Salaf som åkte en hel månad för att få en hadith. Inte åkte tåg eller flygplan. Vad åkte de för någonting? Kamel genom öknen dag och natt. 40-50 graders värme, iskallt på natten, för att få en hadith. Och mashallah, idag folk säger, jag orkar inte komma på darsen, och de bor i samma kvarter, Allah al-Mustaan. Folk har fått väldigt svag himma.
Du kan trycka den här knappen miljontals
hadith. Subhanallah. Så i alla fall. Och sen så sa profeten alaihi salam: "Wamajtama'a qaumun fi bayti min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashatuhum rahmah wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'inda wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuh." Sen så sa han alaihi salam i slutet på den hadith att det finns inte ett folk som samlas i ett av Allahs hus för att läsa Allahs bok och studera den, förutom att Allah kommer att omfamna dem, eller kommer sända ner sin sakina. Han kommer sända ner lugn och frid över dem. Han kommer omfamna dem och omsluta dem med sin barmhärtighet. Och änglarna kommer att typ omsluta dem med sina vingar. Änglarna kommer att omsluta dem. Och sist men inte minst, Allah kommer att nämna dem, dessa människor, bland de som finns hos honom. Och det här är fyra egenskaper som man får av att studera Allahs bok, Koranen. Fyra mycket fina egenskaper. Taib. Fyra stora belöningar. Det första, att Allah sänder ner frid över människan. Den andra, att Allah omsluter dem, eller omsluter dem med sin barmhärtighet. Och den tredje, att änglarna omfamnar dem, eller liksom är runt omkring dem. Och den största belöningen, att Allah nämner dem bland änglarna. Och det här nämner Ibn al-Qayyim bland de största nyttorna med att göra dhikr, att nämna Allahs namn, är att Allah kommer nämna dig. Och det här är något väldigt, väldigt stort. Att Allah nämner ditt namn över de sju himlarna till Jibril och Mikael och vem det nu må vara. Säg, den här personen sitter och läser min bok och studerar och så vidare. Det här är något väldigt stort. Och då man sa till Ubay bin Ka'b, profeten sa till honom att Allah beordrade, han sa till betydelsen av hadithen att du ska läsa Koran för mig. Du ska recitera Koranen för mig. Och då så sa Ubay, har Allah nämnt mitt namn? Nämnde han mig vid namn? Så han sa ja. Och han började gråta direkt. Så det är mycket stort att Allah nämner ens namn. Så de här fyra belöningarna finns i att söka kunskap. Och speciellt då i att studera Koranen, Allahs tal. Och som vissa lärda brukar säga, om det bara skulle vara för de här sakerna så är det värt att gå på föreläsningar. Även om du kan allt som sägs i föreläsningen. Eller hur? Du bara går och du får de här sakerna. Och wallahi, jag minns i Medina att ibland så kunde man känna sig lite ledsen, lite deppig. Och så går du och sitter på en föreläsning med ulema. Subhanallah. Alltså. Helt alltså. Du känner verkligen av det här. Och sen du går därifrån det som en ny människa. Subhanallah. Allah sänder frid. Barmhärtighet. Änglarna omsluter dem. Och Allah nämner dessa människor bland de som finns hos honom. Så det är mycket bra att gå på föreläsningar och att studera kunskap, och speciellt Koranen. Taib. Och sen så sa profeten alaihi salatu wasalam: "Waman batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Att en person som faller kort i att göra gärningar kommer inte gynnas av sitt släktskap. En person som syndar och brister och inte gör det som är obligatoriskt kommer inte att gynnas på domedagen när folk ska in i paradiset av sitt släktträd. Det spelar ingen roll om han kommer från Quraysh. Om han själv inte har gjort bra gärningar så kommer han inte att gynnas. Utan det enda som gynnar människan på domedagen är hans gärningar. In akramakum inda Allahi atqakum, som Allah säger. Vem är det som har den högsta statusen hos Allah? Det är den som är mest gudfruktig. Inte den som har bäst släktträd. den är mest gudfruktiga. Och det spelar ingen roll vilket land, vilken hudfärg han har. Utan den som är mest gudfruktig är den som är närmast Allah. Så en person gynnas inte av sitt släktträd. Och sen säger Sheikhen och många andra bevis har också nämnts gällande denna dygd. Alltså gällande att göra goda gärningar och att hålla sig borta från att göra dåliga gärningar. Och vi avrundar med denna vackra hadith. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.